Det som ni märker så är det inte en fråga om personlighetsklyvning, utan vi kan väl börja med att säga att du är...
Ja, jag är då butler utav oss, och tyvärr så är min partner in crime ännu mer opasslig än vad han brukar vara, så att jag får hålla flaggan högt för oss båda ikväll.
Ja, vi får köra, vi tar två gånger liksom.
Ja, så kan vi göra.
Ja, det löser sig väl. Men det, om vi ska gå... Jag tänkte innan vi går direkt på det här med era böcker, så kan väl du berätta lite om både din och kamratens bakgrunder.
Oj då.
Annars har jag fusklapp här. Så.
Ja, jo, nej, men lite tror jag kommer ihåg själv. Jag är då en dansk virrhjärna som en gång i världen hade som jobb att göra internet åt Dagens Nyheter i slutet på det glada 90-talet. Jag är då ekonom, jag ska inte alls hålla på med död och elände och mord och sånt där. Men i jobbet ingick att försöka hitta på vad man kunde använda det här nya konstiga internet till. Okay. Och en idé som föddes då, det var att ja, men tänk om man skulle kunna ha som en ja, vad ska jag säga, ungefär som en match.com fast för amatörmördare. Och så var liksom festen igång. Och eftersom jag är lat av naturen, så gjorde jag som så att jag tog kontakt med en journalist som heter Dag Öhrlund, som jag hade lite kontakt med via någonting som heter Shortcut. Och han brukar beskriva det som att han är ledsen att han inte var ute med hunden när jag ringde, för att hans liv har liksom inte varit som på samma sätt sen eller efter det här. Men jag föreslog honom helt enkelt att vi skulle skriva en bok ihop. Och han är ju journalist och fotograf, och vi brukar säga att eftersom jag inte kan skriva och han inte kan tänka, så behövs vi båda två för att det ska kunna bli något.
Ja, han är ju inte här som sagt, så att du kan ju...
Nej, vi brukar säga så i alla fall.
Du brukar säga så. Ja. Ja, det är skönt. Ja, hur tänkte du när vi pratar internets begynnelse för oss, för de flesta av oss? Då är vi i mitten 90-talet någonstans, va?
Ja, ungefär där, ja, precis.
Då var det klart att då var det här med e-post och sånt där inte så jättestort. Och det var inte så hemskt lätt att surfa om man inte kunde.
Nej, alltså ska man göra en utvikning så var det ju ett elände egentligen på många sätt. Därför att det fanns ju en massa virrhjärnor som jag som ville göra en massa saker. Men så fanns det inte tillräckligt med uppkoppling för att man skulle kunna göra en så enkel sak som att egentligen ladda upp en bild.
Du har telefonmodem.
Ja, i princip. De här som lät och kört och pep och sådär. Va. Och... då ville man ju att man skulle bygga ut det här bredbandet, så byggde man ut bredbandet och så upptäckte man att men det finns ju inget att titta på, så att det gick liksom i vågor så här. Det är inte så länge sedan, men det är lätt att glömma bort att Google inte fanns för 10 år sedan och att det har hänt fruktansvärt mycket. Och det är precis det som vi har alltid ett tema i alla böcker, och temat kring mord.net, det var ju egentligen inte så väldigt mycket att skriva en deckare, utan för min del i alla fall så handlar det om det här att är det så väldigt lyckat att vi har ett helt globalt nätverk och i stort sett ingen polisiär samverkan, och en poliskår som man då, med all respekt för deras kunskaper, kanske har anledning att misstänka att de är lite på efterkälken kring vad det är som händer.
Ja, i de där frågorna var de ju säkert det.
Ja, ska man vara sån så är det väl fortfarande som så att det är mer lönsamt att ägna sig åt internetbedrägerier idag än att jobba med kokain. Och ändå så är risken att åka dit i stort sett obefintlig. Så att, jag tycker första boken ställer precis lika relevanta frågor idag. Som
kan du berätta lite om boken? Det är ju några år sedan i alla fall.
Ja, det stämmer. Den kom väl ut 2007 om jag inte minns fel. Och kärnan i det är då att vi har byggt upp ett nätverk där man, det var också vanligare förr, men att man får en massa spam. Och spam är ju sån här reklam för att köpa klockor och potenspiller och annat som garanterat är äkta. Och det är bara en tillfällighet att det råkar vara halva priset. Men i det så sa vi då att vad skulle hända om du sitter i en situation som innebär att någon i ditt liv retar dig så, gud förbannat, ursäkta språket, så att ditt liv helt enkelt skulle vara väldigt mycket enklare. Alltså en del människor tar det här steget över och slår ihjäl folk ändå. Men vad skulle hända om man använde internet till att säga att ja, men vi löser det här åt dig. Vi skickar en kille eller tjej som fixar det här. Du bara ser till att du är på innebandy onsdag 9:00, och så försvinner frun eller kompanjonen. Och, så här. Haken med det är att naturligtvis måste du betala en massa pengar. Men du måste också själv åka och begå ett mord någon annanstans mot någon som du inte har en aning om vem det är eller varför vederbörande måste dö. Och rent polisiärt så är det där mardröm, för att om det kommer en kille och kör över Öresundsbron lugnt och fint från Italien och får ett mordvapen här och får lite instruktioner vad man ska göra och vad man inte ska göra. Och går iväg och knäpper någon och sätter sig i bilen och håller hastighetsbegränsningarna tillbaka till Italien eller åtminstone till Danmark. Vad ska du göra som polis?
Jag tror det där förekommer i motorcykelsammanhang bland annat.
Det är nog inte omöjligt att det finns den typen utav... Och grundtanken med det hela, det var just att sätta fingret på det här. Att om vi har poliser som inte ens kan samarbeta mellan Säffle och Skövde, så är det återigen kanske inte helt lyckat att världen är så sammankopplad som den är idag.
Nej, det är ju helt riktigt. Mm. Det är fortfarande ett problem.
Det är ett mycket stort problem skulle jag hävda.
Och fråga, det är en intressant fråga om det här, att man gör polisen till en myndighet, om det verkligen kommer hjälpa. Det kanske vi inte ska diskutera här, men det är fortfarande en bra fråga.
Ja, och jag skulle ju säga som så här att vi kan ju ingenting själva, så att vi är oerhört beroende av research. Och till den här boken så jobbar vi tillsammans med Pelle Hellqvist, som är en jätteduktig sån här säkerhetskille på Symantec. Och när vi hade skrivit boken så tog han fram sin dator efter att ha svarat på alla våra frågor. Och så, för vad vi hade byggt upp, det är då ett nätverk som vi placerade i Sankt Petersburg. Sonen till borgmästaren var då vd för det här företaget. Och när sen Pelle tog upp sin dator och visade att det heter Russian Business Networks. De har en avdelning som jobbar med barnporr. De har en avdelning som sitter och skriver skadlig kod. De sitter helt öppet. Man ser på de här säkerhetsbolagen liksom att när klockan blir 9 i Ryssland, då kör elen inte igång. För då drar de på. Och det är fruktansvärt. De sitter alltså några timmar bort och soppar upp, kanske inte soppar upp våra liv än, men har en alldeles ofattbar proportionerlig makt. Och det var inte borgmästarens son, utan hans bror tror jag var, som var chef. Så att verkligheten finns där.
Det har ju hänt i Estland.
Mm.
Att ryska krafter gjorde, de isolerade Estland under 3 dygn.
Mm.
Från omvärlden som hem mot någonting som hände.
De här ryssarna har en lite speciell affärsidé också. De har ett webbhotell. Det brukar vara ett problem. Att Lopia kanske inte vill ha dig som kund om det är som så att du ägnar dig åt allt för vidlyftiga affärer. Russian Business Network har ett motsatt webbhotell. Du måste kunna dokumentera att du är kriminell för att du ska få bli kund. Så att även den biten är löst.
Ja, det är lite andra regler som gäller där.
Ja.
Men det är ju intressant som sagt, för att det har ju en ganska stark verklighetsbakgrund.
Mm.
Även i Sverige rent kunde vara i alla fall. Så mord.net var er första bok, och Silverbjälke-figuren, är han med redan där?
Nej, utan han är ju då vår andra synd kan man säga. Och tanken bakom den boken, det var ju egentligen att ställa frågan om det är så lyckat att man som 30-åring har gjort allting. Man har varit på alla resmål. Jag vet att Dag brukar berätta att han träffade en miljardär, tror jag var, i USA. Som sa det att det är bara 2 saker jag inte har gjort. Han har inte varit i rymden heller, men alltså på jorden så hade han inte varit på gruppsexparty och han hade inte slagit igen någon. Och det här gruppsexpartiet är ju rätt så enkelt ordnat. Och hur mår en sån kille när det bara finns en enda sak kvar som man faktiskt inte har gjort? Så Silverbjälke föddes ur det här att alla människor jagar den här statusen i att ha mycket pengar. Men vad är det man jagar egentligen? Vad är det man vill? Och kan och får man bete sig precis hur man vill bara för att man är det som människor ser upp till. Nämligen snygg, väluppfostrad och rik.
Mm. Hittade ni den här figuren på Stureplan, var det så?
Nej, alltså han är väl mer än, alltså när vi kom upp med första manuset så sa våra stackars redaktörer att men hur mår ni egentligen killar, vad är det här för något? Och då sa vi det, men herregud, vi läser Expressen om en farbror i Österrike spärrar in sina barn, våldtar dem, gör henne med barn, döda något barn eller upp något annat barn. Så där. Alltså, verkligheten är ju 7 resor värre än vad vi någonsin kan hitta på. Och silverbjälke tycker jag är så skruvad så att det går inte egentligen att missa att det är ironi. Men när man då får såna här mejl att snälla, kan inte jag få hans träningsprogram? Och han är en ikon, ungefär som att vi skulle starta en skola och lära folk att bli mer som honom. Då blir man rätt deprimerad och less på verkligheten.
Men så är det ju att läsarna tror ju på det vi skriver.
En del gör det.
Ganska många.
Ja, det är väl.
Och det kanske man skulle ha tänkt på ibland innan man skrev en sak. Det kan jag också tycka.
Så är det nog, men då har vi nog ännu större problem än just silverbjälke då. Kanske vi kommer fram till sen.
Ja, det kommer vi till småningom. Silverbjälke, han är ju lite Hannibal Lecter som jag uppfattar det, va? Lite åt det hållet, eller?
Ja, alltså jag kan ju säga som det här, jag är ju rädd för silverbjälke på riktigt, därför att jag tror ju att han finns. Han finns kanske inte renodlat, men alltså...
Går att plocka ihop.
Ja, men och sådär. Och, alltså om man då tar de här som psykvården inte spärrar in längre, som står med ett järnrör på trottoaren. Då kan man ju gå över på andra sidan och liksom säga, okej, men då är det i alla fall inte mitt problem. Men med människor som silverbjälke som är liksom helt trasiga inuti, men som kan alla koderna och som dessutom är snygg och trevlig som du vill vara tillsammans med. Hur vet du att han är livsfarlig förrän det är för sent? Och det är lite grann tjusningen. Hannibal Lecter blir inte jag så rädd för när han kan äta sig genom järngaller och sådär. Utan den här människan som kan finnas med... Alltså, mitt ibland oss är betydligt ruggigare på många sätt.
Okej, jag tänkte mer på det där med att han har den sociala polityren ändå.
Ja, jo, visst.
Men Silvio Bjelke, han är ju alltså väldigt elegant.
Ja.
Och efterfrågad. Och ja. Socialt efterfrågad, så att säga. Ja. Och han döljer det där väl.
Mm.
Men ni vet vad han håller på med.
Ja, det är ju så.
Det är ju så.
Det är ju så.
En del av era recensioner tycker ju att det blir för våldsamt och... Ja, jag kan börja med den biten. Och för detaljerat.
Ja, men det kan man väl tycka. Men jag kan ju andra sidan tycka att det blir lite fånigt med morden i Midsommar. Där, för det första förstår jag inte varför det är någon människa kvar i den där byn. För att,
ja, jag hade ju flyttat därifrån. Det dör någon var 20 minut. Det är jättebra som...
Ja, jag menar, jag hade ju flyttat då om det hade varit så. Men, men om vi bortser från det så tycker jag... Alltså, det är ju inte så gulligt att bli mördad.
Nej.
Eller att bli våldtagen, föreställningen. Jag har inte blivit något av det lyckligtvis. Men verkligheten ser ju ut så här. Våld, det är fruktansvärt. Alltså, vi gör ju väldigt mycket research. Och inför en av böckerna när vi var uppe på Södersjukhuset och överläkaren där uppe berättade hur lite som behövs. Alltså att vi har allt det här underhållningsvåldet omkring oss där fotbollshuliganer tror att man kan hoppa på folks huvuden och att det inte händer någonting. Alltså det är, människan tål fruktansvärt mycket, men det behövs inte så väldigt mycket för att det ska gå snett heller. Så att, jag tycker nog att ska man beskriva död så ska man inte göra... Alltså, vi försöker ändå att undvika att göra splatter av det. Men det är samtidigt inte heller... Alltså, nej, jag ser inget liksom vackert med det. Jag tror att jag vill i alla fall inte vara med och trivialisera våld heller. För att det är otäcka grejer.
Tycker ni att det är en poäng i sig själv att vara starkt realistiska? Att inte fabulera, så att säga, utan att skildra det ganska avklätt och rått?
Nej, alltså jag skulle vilja säga som så här att man vacklar ju någonstans, eller jag vacklar i alla fall mellan det här att när man serverar en saga, för det är ju faktiskt det vi gör, vi försöker att få läsaren att stanna i en illusion, och då är det som så att vi skriver ju för sjuksköterskor, piloter och brandmän och ICA-kassörer, och varje gång vi inte vet någonting så är vi liksom tvungna att ta reda på hur funkar det här, för att annars så för den människan så försör man ju illusionen, och jag retar mig jättemycket på saker som jag råkar veta att så här går det inte till. Så det är å den ena sidan parat med det här som jag sa innan, att jag tycker liksom inte att våld, att det finns någonting liksom överhuvudtaget förmildrande kring våld, då är det så att, ja, men det var så här det gick till, och det säger nog emot sig själv, för vi har märkt att en del läsare då liksom studsar kring det här våldet, för att man är inte van vid att få det beskrivet för vad det faktiskt är.
Och andra vill ha mer.
Alla vill ha mer.
Det finns ju alla sorter.
Ja, jo. Men den perfekta boken är ju inte skriven än.
Nej, kommer aldrig bli.
Nej.
Silverbjälke, han mördar, våldtar, torterar kanske. Han är ingen trevlig kille. Han är en genompsykopat. Men ändå liksom umgås i sällskapslivet i Stockholm och på Stureplan och så här. Hur växer en sån figur fram? Man brukar ju säga att när man har börjat skriva så här så tar ju figuren över. Det tror jag inte är riktigt sant, men däremot är det sant att man skriver ju fast sig i olika egenskaper och så där efterhand.
Ja, men precis så är det, för att jag vet ju i olika lägen vad Silverbjälke skulle gjort och sagt.
Ja.
Alltså nu har
kan du höra honom prata? När ni...
Nej, riktigt så rubbar jag inte nu.
Nej,
men
okay. det är säkert inte på väg. Konstigt, men, tycker jag,
men... Nej, men jag tror faktiskt att om vi hade fått en sån galning på halsen så hade han kunnat hållas ganska länge. För att är man så pass smart... Men också det här, jag tycker man får den känslan när de är och förhör Silverbjälke första gången. Jag tror att våra fördomar kommer i fall. Alltså, det är lättare att åka till Alby och tro att människor som är dumma och elaka, att de kommer därifrån. Bor man på Östermalm så är man väl lite mer som folk ska vara. Mm. Så jag tror i och för sig då att den första delen av boken, att råkar vi ut för en sån riktig dåre, så det betyder tuffare jobb för polisen att få fatt i honom. Han är ju också rätt klurig i att placera ut bevis och ligga ett par steg före. Och kan man lite fundamentalt polisarbete så tror jag att man klarar sig en bra bit på det.
Ja, absolut. Det går att klara sig väldigt länge.
Mm.
Ja, är man dessutom polis så kan man klara sig helt och hållet.
Det är nog inte omöjligt.
Jag tror, om man vet vad som gäller. Mm. Men ändå, hur går det till att plocka fram den här karaktären? Alltså man kan ju inte sätta sig och säga, nu jävlar ska vi hitta på ett riktigt svin här. Va? Det är ju inte så, utan det växer väl fram på något vis.
Jo, men alltså för mig så var, alltså Silverbjälke är ju en karikatyr. Det är ju egentligen, om man tar alltså det bästa utav mänskligheten och så tar man bort allting, alltså... Och vi brukar säga det ju att han ser egentligen ingen... Det är ingen känslomässig skillnad mellan en badboll och ett litet barn. Alltså det är klossar som ska flyttas runt för att livet ska funka. Det är vad en psykopat är. Alltså han förstår inte varför vi hetsar upp oss när det är begravning. Och det tillåter ju honom att faktiskt behandla människor som vi behandlar... grisar eller vad som helst. Att de allra flesta av oss tycker väl att det är väl jättesynd om den där grisen ska börja dö, men nu är jag ju hungrig. Och lite så har han, alltså han är ju inte ute och letar efter folk och stycka planlöst, utan det är ju mer att om det inte passar in i hans livspussel och du är i vägen, det går ju inte.
Då funkar.
Så det är den logiken som han har. Alltså, vi har diskuterat jättemånga gånger, jag kommer ju fram till att för mig är inte Silverbjälke ond. Han är bara extremt likgiltig om man ska klyva hår. Och det finns ju kanske de som tycker att likgiltighet är att jämställa med ondska också. Men då är vi nästan inne på teologiska diskussioner. Men för mig är ju onda människor, det är ju sådana som får någonting tillbaka. Alltså får någonting i utbyte när man orsakar andra människor lidande.
Ja.
Och det är han ju helt ointresserad av. Utan om vi tar det andra som vi brukar få stryk för, nämligen sex.
Ja, det var det.
Ja, så är det ju som så att han har ju inte sex för nöjes skull. Han är ju världens ensammaste människa. Sex är ett maktmedel. Och jag menar, om man tittar på vad är valutorna i makt i regel. Jo, det är pengar, sex. Det är liksom det som, för en maktmänniska så är det ju de verktygen som livet kretsar kring.
Mm. Vi ska prata lite mer om Silverbjälke sen, men eftersom du tog upp det nu så ska jag titta lite på recensioner.
Ja.
Jag ska ta en positiv först.
Ja, snällt.
Kristina Simar, hon är trevlig. I Jönköping. Hon säger att den här boken är väl inte lämplig som sängläsning innan man ska sova. Det är ganska stor risk för mardrömmar, ändå var det hon gjorde. Och det blev inte så mycket nattsömn, men vad gör det om 100 år när det bara gäller några nätter, skriver hon om boken Grannen.
Mm.
Det var ju en ganska positiv. Sen har jag en till här. Det är en otäck och otroligt spännande bok som jag sträckläser. Intressant och hisnande läsande Silverbjälke. Och bakgrunden till hans beteendeförfall. Det var ytterligare en snäll recension.
Mm.
Men sen har du en här som säger: jag måste lyfta ett varningens finger för den som är känslig. Denna bok förekommer rätt så explicit sexuellt våld som innefattar våldtäkt och dominans som kan få en att må illa. En nästan vanlig man heter den boken.
Ja.
Boken är spännande, så spännande att det är svårt att sluta lyssna. Samtidigt förstår jag kritiken mot all sex. Återvändaren, som de för övrigt rekommenderar som ljudbok, med Stefan Sauk.
Mm.
Det var någon som skrev att nu är ju Sauk silverbjälke. Det är inget råd.
Ja, det är ju jättekonstigt att han har så lätt för att passera som psykopat. Jag förstår ingenting.
Ja, det kanske är från det här avsnitten för länge sedan i Lorry.
Inte alls som möjligt.
För att det var över gränsen.
Mm.
Boken är rå och porrig. Lite väl mycket sex kan man ju tycka att många tycker, skriver man grannen.
Mm.
Jag tog dem där för att just vi skulle komma in på och prata om det. För att det tycker jag själv är en svårighet när man skriver. Alltså dels är det så, vi kanske kan vara överens om att man kan inte skriva utan att lämna ut sig själv. Det går ju inte, va? Och då innebär det att folk tror att man beskriver sig själv hela tiden. Vilket man förhoppningsvis inte alls gör då. För att då vore det ju som sagt vara ganska illa.
Nej, jag hade inte kunnat vara här ikväll om det hade varit så, tror jag.
Nej, så är det ju, va. Men samtidigt så ändå när man skriver så bottnar man ju i sina egna erfarenheter och referensramar och sånt där. Så vart kommer det här ifrån? Alltså nu har ni gjort mycket research naturligtvis. Va? Vart kommer de här impulserna ifrån? Och en fråga till.
Mm.
Det som jag tycker själv är svårt när man skriver, det är ju just det här att beskriva det här så att det inte blir pornografi.
Ja, men det kanske är pornografi, för att ska man vara återigen petig med ord, så är väl pornografi är väl en beskrivning av en sexuell akt.
Ja, fast om du, jag vet inte hur jag ska uttrycka det, men jag menar mera i distinktionen i jag boken tror att den inte avser att vara pornografi.
Nej, men jag tror att det får vara upp till var och en. Alltså, någonstans är det ju som så att man berättar ju en historia med de element som man tror ska funka för att något sånär nå fram med det man vill ha sagt.
Mm.
Och som jag sa innan, Silverbäcke har redan alla pengar i hela världen. Orimligt stor del av hans vakna tid går åt till att fundera kring sex. Och samtidigt så är sex ett sätt för honom att utöva sin makt och få kontroll över andra människor. Och alltså mitt enda försvar, om man tycker att vi är utstuderade och att vi använder det här lite överdrivet, det är väl i så fall att läsa Förlåt mig vrede, för där är inte en rad med sex. Därför att det var en sån story där det inte passade. Men vi lever i ett genomsexualiserat samhälle, och förhåller man sig så här trasigt till andra människor så finns det ju inte så mycket annat att skriva om.
Nej. Det var en annan recension som jag inte fick med här, ett klipp ifrån, skrev att det kanske inte är så konstigt att det blir så, för att det behövs helt enkelt för att beskriva silverbjälken.
Jo, men exakt så. Alltså, vad ska han med dig till? Han är inte intresserad.
Nej.
Nej, men alltså, han är inte intresserad av några människor. Men däremot så finns det ett element av social status. Jag tror inte han vet hur han ska förhålla sig till kvinnor annat än genom att försöka ha sex med dem. För alltså, i den mån man kan gradera hans förakt för andra människor, så är det ju som så att då står ju ändå männen lite högre än vad kvinnorna gör.
Okej. Menar ni att det är socialt betingat, eller har det med hans...
Nej, det har jag ingen som helst aning om, men alltså, han har ju en pappa som kom från näringslivet och... Ja, det, sånt där är ju inte så lätt att veta hur det funkar, men han har ju också ett band till sin pappa. Det är väl den enda människan som han har någon relation till där det finns någonting som liknar känslor. Och att han då är så mån om sin mamma, det beror ju på att han har, det beror inte på att han är så förtjust i henne egentligen, utan det beror på att han har lovat pappa att ta hand om henne, så då gör man det.
Mm. Då, om vi går lite vidare här, sen så råkar den här silverbjälken lite, ni har ju en duktig polis också, ska vi säga.
Ja.
Colt.
Precis.
Som finns i alla era böcker. Och han kommer ju bra nära Silverbjälke. Va?
Ja.
Så nära att Silverbjälke flyr.
Stämmer.
Och då flydde han också ur era böcker ett tag. Va?
Ja, alltså så här var det. Att vi ville, eller framförallt jag ville ju egentligen mest hålla på med den här typen av grejer. Som mord.net, alltså mer internationella historier. Och då kände vi väl också att det här att ha en given hjälte. Om man inte tar sig friheterna som Mårtensson gör, att antikhandlaren kan åka vart som helst. Ja. Och redan på flyget så börjar folk att dö. Jag tycker liksom att Det finns lite tvångströja i det här.
Det är lite som midsommar då.
Ja, lite så. Och då finns det, för mig finns det en sorts, jag är lite tveksam till det här, för det blir ju en sorts tvångströja att man så att säga är bunden i geografin redan när man sätter igång på första bladet. Men då sa förlaget att jo, men det är ju jätteroligt, men då får ni gå och göra det någon annanstans, för att här i Sverige så gör vi så här. Och då,
ja, ni bytte förlag också.
Nej, utan då är det så här, nej men vi vill ha en med en polishjälte, så nu får ni ta den här Colt som vi mest hade skapat som ett alibi i första boken. Nu får ni ta och göra honom till riktig polis.
Ja.
Och då gjorde vi Silverbjälke, alltså en nästan vanlig man.
Mm.
Och då... då visste vi inte riktigt vad vi skulle göra efter det. Det som är så speciellt med det här, det är ju att när boken väl kommer ut, då är ju nästa bok nästan färdig redan. Så att man har ju ingen som helst möjlighet att veta hur det som man faktiskt precis har satt ihop, hur det kommer att tas emot. Och jag menar inte att man kanske ska snegla för mycket på vad folk gillar, men samtidigt så måste man ju också lära sig utav den feedback man får, tycker jag då.
Ja, ja, klart man vill ha lite uppskattning.
Ja, inte bara uppskattning också, utan hur tas det här emot, hur funkar det och jo. Och då sa vi det att ja, men då skriver vi en till om den här Silverbjälke, för han blev verkligen en sån här spännande karaktär som inte jag kunde släppa riktigt, just att, i och med att han är så gränslös. Och då skrev vi Grannen, och i korta drag så är det som så att, precis som du sa, att han var tvungen att fly landet, men sen så hade han då lite ouppklarade affärer som, och den är nästan otäckast för människor, tror jag, för att vad han gör då är att han kommer tillbaka under en ny identitet. Och så, som titeln anspelar på, så flyttar han in i ett helt vanligt villaområde. Och då blir det, alltså, folk får lite annat att tänka på än hur det är på jobbet. För att det blir rätt stökigt och besvärligt när han springer runt där. Och då blev det ännu mer så här, ja men snälla killar, hur mår ni? Alltså det här kan vi ju inte trycka. Nej, det gick inte.
Men det är inte det förlaget ni har nu?
Nej, vi kan ta förlagen mer samlat sen, för det har varit lite rörigt. Så vad som hände då, det var att vi fick helt enkelt springa hem och göra Förlåt mig vrede.
Ja, ni gjorde det.
Ja.
Ni gjorde
så att den bok. Kom egentligen ut som tredje bok.
Okay.
Och sen så dök det upp ett förlag inom Kraft- och kultursvängen som sa att ja, men alltså, för då, vi fick den kontakten genom att de jobbar med att sälja de här ljudböckerna till mackarna.
Ja.
Och de hade då märkt att en nästan vanlig man med Sauk, att det fanns mer att hämta där, så att säga. Så de sa att har ni den här liggande, då vill vi ge ut den. Så därför gav vi ut den separat på ett förlag som heter Voltaire.
Okej, okay, så de kom ut samtidigt?
Ja, i princip samtidigt. Så de är egentligen skriven, alltså det blir lite rörigt där, för att Grannen är skriven före,
ja,
men kom ut efter.
Så att, ja, just det. Ja. Jag förstår. Samtidigt är det så att om man skrivit tre böcker så har man nästan svårt att komma ihåg vad det var i den andra, va? Det,
ja, lite
men det är
så.
Rätt långt tillbaka för en själv.
Ja.
Så är det ju. Men det är ju ett tag sedan. Ni har ju fler böcker sedan dess. Men alltså, ni skriver några böcker där Silverbjälke är på rymmen. Han är inte med.
Ja, nu har det ju blivit, den som släpptes häromdagen är ju fjärde boken med Silverbjälke.
Och då kommer han tillbaka?
Ja.
Det är Återvändaren.
En av dem heter Återvändaren till, ja, med, precis.
Mm. Finns det ännu en?
Ja, släpptes i fredags.
Ja, du ser. Det är för nära i tiden.
Det är för nära i tiden.
Det får du berätta.
Den heter Uppgörelsen, så att det känns... lite mer slutgiltigt än Återvändaren.
Ja, det låter som ni är på väg någonstans. Ja, vad kul. Har ni den med er?
Nej, tyvärr.
Ja, du har.
Jag har den med.
Du har den med? Ja, du ser.
Ja, vad bra. Ja. Ja, det var så nära en på, så det hade inte jag researchat, kan jag säga. Ja, vad bra.
Ja.
Vad händer när han kommer tillbaka då? Kan du berätta det? Eller?
Ja, nej, men alltså det blir ju, alltså den vanligaste reaktionen vi får, den är ju också kluven, det är så här att nu får ni ge er. För på något sätt så är det inte bra att känna människor att den här människan, och det är trots allt hittar på att han finns på något sätt. Så att den vanligaste synpunkten är att nu får ni ju faktiskt ta livet av honom. Men,
det kan ni ju inte göra. Det
är... Ja, jag kan ju inte kommentera den senaste här, men eftersom det finns fyra så kan de flesta räkna ut att han klarar sig i de tre första.
Ja, det gör han. Det är klart. Han kunde ju byta identitet så han kanske kan hitta andra vägar också.
Ja, jo, precis. Och sen det som jag tycker är roligt är ju att i Återvändaren så dyker upp en halvsyster på lite mystiska.
Ja.
Ja, och hon har inte heller alla indianer i kanoten av en tillfällighet. Så att det där tycker jag är lite spännande.
Ja, det är det. Alltså, hur gör ni när ni sitter ner någonstans och spånar fram det här tillsammans? Är det så ni gör?
Ja, precis.
Vad gör ni då? Åker ni bort och gömmer er på någon kurs?
Nej, det spelar egentligen ingen roll var vi sitter. Men vi brukar sitta ett par veckor.
Ja.
Och då är det helt enkelt att vi mejslar ut storyn så att Dag har ett skelett i form av att alla kapitel och alla stora händelser och alla huvudkaraktärer är på plats. Och vad de gör och sådär. Och sen så är det Dags uppgift att göra om det där till någonting som faktiskt går att läsa som en bok.
Mm. Så är det nog fler som gör det, tror jag.
Så kan det säkert vara.
Men hur känns det då? Eller kan du berätta någonting om hur det kan liksom gå till och låta när ni...
Ja,
är,
alltså,
är ni alltid överens om hur det ska gå till?
Nej, alltså en gång har vi varit oense. Och då fick jag naturligtvis som jag ville. Och det var i grannen, för att då hade vi en granne där som, för vad Silverbeck glömde bort där, det att när han kom tillbaka som låsmedel Rudy så bytte han ju klass också.
Mm.
Och en av hans små hobbies, det var att försöka se hur många av grannfruarna som han kunde få ihop det med. Och en som då var lite mer för mer i det här området avvisade honom tämligen bryskt. Och det är han ju inte van vid. Och det är framförallt inte bra för hans självbild och sådär. Och då var det ju som så att han var ju då i hans sjuka värld, så är han ju då tvungen, för där får hon ju inte komma undan med, så nu måste ju hon straffas. Och det gör han då genom att, för att han vill ju inte ha dit polisen. Det är uteslutet, för att det är det sista han vill. Samtidigt så måste han skrämma upp en stämning så att han startar en sån här grannsamverkan och hittar på lite hyss så att stämningen i kvarteret är lite upphetsad, men inte så upphetsad så att man ringer polisen. Så vad han tänker ut som hämnd åt den här Jeanette von Klint, det är ju då följande att eftersom de bor i ett sånt här område och han påpassligt nog har sålt larm och så där till alla grannarna, så vet han ju vad alla håller på med. Och då ska de här åka på semester till en spansk ö. Och en vecka innan att de ska åka så försvinner hennes katt Mimsan. Och det var det vi inte var överens om. För Dag sa att en katt kan inte heta Mimsan, det finns inte. Och liksom sånt kan man hamna i faktiskt. Så att han sa att jo då, Missan kan den få heta. Men eftersom han inte kan det här med karaktär så var jag tvungen att berätta för honom att han har ju alldeles rätt i sak. Naturligtvis ska en katt inte behöva heta Mimsan. Men eftersom Jeanette von Klint nu är så som hon är, så har hon döpt den till Mimsan och så får det vara. Så vad som då händer är att de åker iväg. Hon är ju alldeles förtvivlad för att katten är borta. Silverbjerke sitter på ett hotell mitt emot och studerar deras vanor första dagarna. Och upptäcker att Jeanette von Klint kan inte riktigt gå på den här toaletten nere i foajén, utan hon går alltid upp på rummet. Och det var ju väldigt praktiskt för oss, för att vad som händer när hon då kommer upp en dag, och det vet ju läsaren, men det vet inte Jeanette von Klint, då står Silverbjälke inne i hennes garderob. Och det hade väl inte varit så farligt om det inte hade varit som så att på sängen så ligger det ett litet fat med, alla äter klart, med ett katthuvud på. Och det var ju inte bra. Och hon reagerar som jag tror att alla skulle reagera och springer skrikande genom hotellet och ner till sin man och sådär. Och han förstår inte vad hon säger. Och till slut så går de upp på hotellrummet och hon ska visa. Och då har han tassat iväg. Och när de kommer hem sen så när de öppnar dörren, hon är inte i sådär strålande form, så skuttar en annan katt glatt mot dem. Och då frågar jag väl Dag hur jag mådde. Alltså, så det är den typen av små scenarier och diskussioner som vi kan ha. Och,
hur mådde du då?
Nej, alltså det återigen, för mig är det ju självklart då. För att en hämnd måste ju anpassas utifrån vem man ska hämnas på. Och ofta gör det ju mycket mer ont att göra sådana saker än att slå någon.
Var har du skaffat dig de där erfarenheterna då?
Nej, alltså det där hoppas jag väl att ingen någonsin ska behöva göra. Men det var väl ganska bra sätt att komma åt henne föreställningen.
Ja, det var listigt.
Mm.
Det klart kan man tänka ut sånt där, så går det att skriva, det är självklart. Det är, så. Det är, inte så, alltså, det är just det, om man har konceptet så går det att utveckla.
Mm.
Det är nog ganska tacksamt för din skrivande kollega skulle jag tro.
Ja, vi har väldigt sällan tråkigt i alla fall.
Nej. Mm. Men du hävdar alltså att ni huvudsakligen är överens?
Ja, faktiskt.
Ja, det låter trevligt. Det skulle vara kul om det var så. Mm.
Ja, men alltså det som jag säger, jag tror ju på, alltså, inte att storyn skriver sig själv, men det finns, alltså, när man väl har satt igång så finns det liksom, det finns en inneboende logik.
Ja, alltså storyn tar i flödet, ju över. Ja. Du bestämmer ju inte själv efter
det. Nej, och jag menar, alltså, det märker man också med Colt till exempel, att saker som man inte hade en tanke på, alltså man öppnar och stänger dörrar hela tiden vare sig man tänker på det inte. Alltså de släktskaps... grejer som man smyger in kanske kommer tillbaka och biter den i femte boken, fast man inte hade den minsta lilla tanke om det när man, utan då skulle man bara ha storyn och komma vidare liksom.
Ja, men så är det, man målar in sig i hörn hela tiden och det går inte att förutse.
Nej.
Så på det sättet så tar ju berättelsen över.
Ja.
Så är det ju faktiskt. Men det går ju ofta att komma runt det, eller det går alltid att komma runt.
Ja, absolut.
Men det kräver ju lite eftertanke kanske.
Jo, men det var ju två bikaraktärer som vi avfärdade i någon bisats här. Så att, för att vi inte behövde dem längre. Så att man har ju lite makt också.
Så kan man också göra.
Mm. Det är mycket obefogade bilolyckor och sånt där.
Ja. Jo, men det är ju riktigt. Ibland kan det, en del av de riktigt stora författarna kan egentligen ibland gå lite för långt med det där. Att de gör det för lätt för sig.
Mm.
Kan jag tycka.
Du tänker inte på någon amerikan som precis kom ut med en bok, eller?
Nej, det gjorde jag inte.
Nej, okay.
Det finns säkert många exempel på det. Jag tänkte på några svenska damer faktiskt.
Ja, okej. Okay. Ja, bra.
Men alltså, det kan störa mig verkligen att det blir för lätt helt enkelt. Mm. Annars så är det ju så att det är ju en stor del av tricket, det är ju att få liksom att slutet blir logiskt och håller, så att man inte behöver hitta på något krystat slut.
Mm.
Det kan ju vara en ganska stor svårighet när man jobbar så där som ni gör och vi också gör, att man jobbar sig framåt hela tiden.
Jo, fast som sagt, alltså dels har vi ju turen eller förmånen att vi då inte skriver pusseldeckare riktigt på det sättet.
Nej.
Och sen så tror jag att en annan sak som kanske skiljer oss från många av kollegorna, det är ju att vi är mer intresserade av bovarnas psykologi. Att poliserna är ju i ganska stor utsträckning någon sorts alibi för att vi ska få hålla på överhuvudtaget. Jag är mer intresserad av vad är det som gör att familjefäder går ut och håller på ett fotbollslag. Och sen så om AIK och Blåvitt ska mötas så bestämmer liksom vuxna familjefäder bestämmer träff med varandra för att slåss på IKEAs parkering i Borås. För att inte bli störda av polisen. Den typen av fenomen tycker jag är mycket mer intressant egentligen än hur polisarbetet går till. Så att,
har du någon idé om varför de gör så där?
Jag tror att mycket av det är att vi har målat in oss i ett hörn. Jag tror att alla människor behöver respekt och uppskattning. Och jag tror att det finns så att säga, för få arenor för människor att få den uppskattningen. Alltså, när det i stort sett bara är pengar som räknas, och pengar och status, så kan du i princip bara lyckas genom att vara duktig på ditt jobb eller bli idrottsstjärna eller rockstjärna. Och då tror jag att den här frustrationen, alltså den pyser ut någonstans. Så, jag tror att det behövs ett bredare samhälle där pengarna inte liksom definierar människor så mycket som de gör idag.
Okej. Okay. Alltså Silverbjälke, han är ju lite grann det där. Han ser ju ut att vara högst normal.
Mm.
Förefaller vara högst normal. Men det är lite grann samma idé.
Jo, men alltså, han har ju lyckats med allt egentligen.
Ja.
Men det är bara det att för honom är det ju en total återvändsgränd. Det kanske hade varit vad han än hade gett sig på. Men alltså, när man tittar på miljön kring Stureplan så tycker jag ju att det är en mycket märklig miljö. Och när man då tänker att, jag tror man gjorde någon undersökning ute i Henriksdalsverket, att runt juldagen, om det var förra året eller året innan, så bedömde man att ungefär 10 000 doser kokain gick åt i Stockholm. Och mycket av det är en Stureplan. Det ligger kokainrester på 9 av 10 toalock. Och när man har finklänningen eller fina kostymen på och ligger inne på en offentlig toalett och skopar upp pulver från en toalettsits, men ändå känner att man tillhör in i gänget, det tycker jag är lite... Ja, jag förstår det inte riktigt.
Är det mycket så?
10 000 doser är rätt mycket.
Ja, det är det ju. Mm. Och det är väldigt mycket pengar.
Ja.
Ja. Och hur detta springer en silverbjälke då kanske?
Ja.
Kanske är så.
Ja, för mig är det så i alla fall. Alltså, som jag sa, han är, för mig är jag en karikatyr. Och någonstans också en lek med det här. Att, ja, men vad ska du med alla miljonerna till?
Ja. Jag ska vända mig till Leif och fråga om har du stött på någon silverbjälke någon gång?
Ja, det är roligt att höra att ni drar psykopaten precis som han är. Ofta får man ju höra att folk är psykopater och elaka.
Ja.
Det är precis motsatsen.
Ja.
Det här är den väldigt konsekvent genomfört om riktigt ni har gått på det.
Vi har fått den jämförelsen ganska många.
Ja. Ja. Tom Rytti är ju inte fullt så genomarbetat som du pratar om.
Nej.
Men det kommer tacken därifrån.
Nej. Jag fick faktiskt reda på att jag har läst böckerna i efterhand.
För idén är lite grann samma.
Absolut.
Jag tror att alla har stött på mer eller mindre silverbjälkar. Kanske inte inom brottmål, men jag känner en som jag känner som jag tycker stämmer till viss del av duktig företag.
Ja, men det är faktiskt en sån här som den ekonomi jag är, så skulle jag vilja sticka ut hakan så långt som att säga att egentligen så är ju näringslivet och ekonomisk teori är ju en plantskola för psykopater. Därför att vad du lär dig, det är ju att det är ekonomin som bestämmer och människor betyder ingenting. Så att helst så ska du ju kunna stänga ner, alltså, precis som jag sa med grisen innan. Det vore ju roligt om vi slapp lägga ner den här fabriken. Men nu är det inte så, utan då måste vi göra det här. Men jag måste hinna svara på lite mejl också, så du får ta presskonferensen. Så att man tränas ju i att lägga sina mänskliga känslor åt sidan och fatta rationella beslut. Och det är ju egentligen exakt vad en psykopat gör hela tiden utan att tänka på det. Därför att de mänskliga känslorna, de finns ju inte ens att lägga åt sidan.
Vad drar du gränsen mellan psykopat och sociopat?
Jag vet inte, alltså det, jag är ju väl ganska negativt inställd till diagnoser i största allmänhet, så där att det finns, alltså en annan sak som jag tror är lite farligt är ju den här bilden som psykiatri och psykologi vill skjuta fram, att man är ganska nära att begripa hur hjärnan funkar, för att ska man vara helt ärlig så har man ju inte en aning om vad det är som gör att folk ens går upp på morgonen, håller jag på att säga. Så att, det där tror jag är livsfarligt dessutom, att man håller på att diagnostisera människor. För jag tror att psykopater och sociopater och alla andra är precis lika olika som alla vi andra är.
Mm. Ja, jag tänkte på någon som sa att alla chefer är sociopater. Det var dit jag ville komma.
Ja.
Det är väl att ta i, men det kanske är åt det hållet många gånger.
Nej, alltså, vad jag framförallt tycker är intressant, det är ju att om man då har ett samhälle där vi... alltså psykopater och sociopater dras ju till uppmärksamhet och belöningar. Om vi då har en struktur där vi belönar chefer väldigt högt, då kommer ju naturligtvis en stor andel av de här människorna att söka sig dit. Och miljön och teorin dessutom är sån, så att du kommer bli bättre belönad ju duktigare du är på att, så att säga, agera omänskligt, så är det ju en ganska otäck miljö man skapar. Om man då tänker på dessutom vilken makt de här människorna har i form av att de är föredömen för andra människor. De har inte bara makt över om man ska få ha kvar jobbet, utan är även med och sätter koder och i viss mån säkert värderingar också för vanliga människor som sen sipprar ner genom organisationen. Så tycker jag att det där är lite otäckt.
Det kan alltså vara både män och kvinnor, om andra ord.
Det är väl vanligare, alltså rena psykopater är ju vanligt att det är män, men det är klart att det kan.
bilden av psykopaten är ju manlig. Men, men det måste ju även kunna vara kvinnor.
Ja, men alltså en kvinnlig psykopat agerar väl förmodligen på ett annat sätt. Skulle jag för, alltså, om man ska generalisera.
Ännu svårare upp.
Verktygslådan är väl lite annorlunda förmodligen.
Ja.
Och det är ju det som Sylvie Bjerkes syster är lite intressant. Att, jag hoppas vid Gud inte... Alltså de här böckerna har ju redan förstört mitt dejtingliv tillräckligt. Så att... må det inte vara en kvinnlig silverbeke som jag träffar nästa gång, för då är jag rätt rökt.
Ja, då får du i alla fall en upplevelse.
Ja, jo, det kan man ju tro.
Om du överlever så kan du skriva en bok till.
Exakt så.
Ja, jag tror inte vi ska plåga dig så jättemycket mer med det här. Men
nej, det är inget som helst, det är jättekul.
Vi kan ta lite fler frågor om det är någon som vill ta upp någonting.
Jag har inte läst böckerna
tyvärr.
Men hur mycket har Silverbjörken gemensamt med Patrick Bateman?
Nej, men alltså, jag orkade ju aldrig läsa American Psycho överhuvudtaget. För jag tyckte bara det var spekulativt. För mig är det bara en studie i... ja, men för mig blir det ren ondska. För att där finns det ju liksom hela tiden... alltså att han hämtar någon form av energi är ju att andra människor lider. Så för mig är det en helt annan sak. Men det är klart att det finns ju beröringspunkter i att de klär sig snyggt och den här typen av grejer. Men jag tycker att den jämförelsen är ganska ytlig. Men egentligen är det ju fel att jag säger så eftersom jag inte ens orkar läsa klart boken.
Okej, okay. Jag har en fråga.
Ja.
Eller två, vi tar den första. Hur ser framtiden ut? Kommer det mera... böcker i den här linjen?
Ja, men herregud, vi har ju precis släppt senaste här nu. Så att
ja, men ska det, så... det måste du kunna svara på.
Jo, nej, men som sagt, Silverbjerke har en syster, så i någon form så kommer ju äventyret, om man ska kalla det så, att fortsätta utvecklas.
Ja. Har ni idéer kring att skriva någonting annat tillsammans?
Ja, alltså vi har ju gjort ganska mycket annat. Alltså, förutom de böckerna vi har nämnt nu så har vi gjort Ares-tecken som är en rent koltdeckare, eller en ren koltdeckare som handlar om det här att vi 2010 har människor som springer omkring och slår och sparkar människor för att de är homosexuella eller har en annan färg i ett av världens rikaste länder. Och sen så har vi faktiskt gjort en helt fristående bok med tillbaks till det här mord.net som jag vill hålla på med, som heter Jordens väktare, som inte har några svenska karaktärer alls.
Okay.
Och den handlar om en, ja, vi kan säga en blandning av Greenpeace och Al-Qaida.
Okej, okay. Det är spännande.
Och vi har en massa idéer, men just nu så har Silverbjerke tagit överhanden. Både därför att det är uppenbart att det finns en efterfrågan och folk vill veta vad han håller på med.
Ja.
Och sen så... är vi nog inte riktigt klara med ämnet heller. För det, jag tycker det är spännande.
Ja, dels det naturligtvis. Mm. Men det är svårt att stå emot också om folk uttryckligen vill ha mer, va?
Ja, alltså det där är ju svårt. För att, jag menar, varför gör man det här? Gör man det här för att...
Ja, från början gjorde man nog inte det. Men nu har ni ju gjort några stycken. Liksom.
Ja, alltså det, man har ju räkningar att betala också. Man kan ju inte helt bortse ifrån heller vad folk vill ha. Alltså, samtidigt som jag tror att det är ganska farligt att börja snegla för mycket på. Alltså, skulle man börja försöka och berätta historierna utifrån den feedback man får från folk, då tror jag att det skulle vara svårt för mig att hålla på i alla fall.
Ja, nej, det går nog inte. Men det är klart, man måste ju också höra vad folk säger. Och det både och naturligtvis. Va? Men det är ju inte någon som skriver.
Nej.
Så är det inte. Men ibland kan det ju faktiskt innehålla någonting bra.
Jo.
Även recensioner, även om det är ytterst ovanligt. Kan det ju finnas något konstruktivt i dem?
Jo, nej, men alltså, jag uppfattar att så länge recensionen är skriven för att åstadkomma någonting annat än att hylla recensentens ego, så har jag inga som helst problem med det. För att, jag menar, det är ju någonstans det som är så intressant när man är ute och pratar med folk. Det är ju att man tror att man berättar en sak. Och så träffar man 30 människor och så upptäcker man att det fanns ju 30 andra historier som jag inte ens själv har läst. För att det är verkligen så att folk hör inte det som man tror att man skriver. Utan det blir någonting helt annat för var och en.
Nej, därför att de relaterar sina egna erfarenheter.
Ja. Jo, men så länge det känns som att det är äkta sådär. Men sen vet jag också att det finns ju människor som bara tycker att ja, men hela genren är värdelös. Och då är boken per definition också värdelös.
Och så finns det de som tror på ord för ord.
Ja.
Det finns ju hela skalan.
Absolut.
Att genren inte är värdelös, det räcker ju att titta på vad som säljs.
Mm.
Då kan man ju konstatera att det är fel.
Ja, eller att folk är dumma i huvudet.
Ja, det får du stå för dig i så fall.
Nej, nej, men alltså det blir ju i så fall, alltså enligt recensenterna på de fina tidningarna,
ja,
så blir ju det slutsatsen att folk förstår inte sitt eget bästa. Som
men det
inte...
är väl så att det jag skriver eller du skriver platsar inte på fina tidningar.
Nej, precis.
Så är det väl helt enkelt.
Man får bedöma en bok också efter vad syftet med den är.
Men det är väl inget mål heller?
Nej, alltså det är ju ingen som, jag tror inte att någon av er här ute tror att vi är Hemingway på något sätt. Så att,
nej, precis. Det blir inget Nobelpris på den där serien.
Inte mycket.
Den kan ju ha andra kvaliteter. Mm. Så, och det har den ju uppenbarligen. Mm. Så är det. Du sa för ett tag sedan att vi skulle komma tillbaka till det här med förlagen. Det lät spännande.
Ja, jo.
Alltså det där är ju, det är ju en sak att skriva en bok, va? Det har ju sin sida. Nästa steg sen är att få ut den till läsare. Det är nog ännu svårare.
Så är det. Och då är det så här att ibland så känner det lite grann som Niklas Strömstedt. För att det var väl när hans fru skilde sig så slutade han ju inte bara med honom utan med män och bytte lag helt och hållet.
Ja, ja.
Nu har vi lyckats vara på två förlag som har lagt ner verksamheten. Så jag vet inte riktigt hur vi ska tolka det.
Är det ni som har lagt ner dem?
Nej, jag vet inte riktigt. Men... Voltaire som vi hade den här grannen på, de hade någon historia där det fattades 1,8 miljarder i kassan. Så att, de bestämde sig att det här med kultur skulle de minsann inte hålla på med längre. Och sen var ju på Bra böcker innan vi hamnade på Masolit. Och de har ju nu också bestämt sig för att de ska minsann inte vara förlag. Så att,
Masolit?
Bra nej, böcker. Bra böcker.
Bra böcker, så. Ja, just det.
Så det är tuffa tider för en del.
Ja, det är svårt att få ut böcker. Så är det ju. Nu har ju ni ett förlag. Så att,
absolut.
Och eftersom de är här så visar de ju lite intresse. Så det kanske kommer att fungera. Men det är väl verkligen så. Att vad tror du om det? Att det finns ju de som säger att även författare som idag känns ganska stora kommer så småningom att ge ut sina böcker själva.
Jag tror helt och hållet att det beror på... Alltså så länge böckerna säljer... i fysisk form så tror jag att väldigt få författare överhuvudtaget kan eller ska vara inne i att fundera på hur många böcker man ska trycka och var de ska ligga någonstans och vilken truck som ska flytta dem och sådär.
Men i relation till att förlagen blir allt mer sparsmakade och dålig ekonomi och dåligt för Bonniers och Norstedt ska säljas och...
Jo, men alltså det är väl, jag känner ju ändå det från när jag satt på DN att det är klart att någonstans att om du jobbar med papper och sen så dyker det upp en plattform som i princip erbjuder att distribuera samma sak gratis. Så är det klart att då blir du väl kanske inte utsedd till årets framtidsbransch. Utan det handlar väl kanske mer om när de här grejerna tippar över. Jag tycker dagstidningar har hållit mycket längre på papper än vad jag hade trott att de skulle göra. Så att, det är ju hela tiden en avvägning. I en kvartalsekonomi så ska det ju funka här och nu också att lista ut och säga att om 25 år att vi allihop läser på platta i någon form, det är inte speciellt svårt.
Fast det har ju egentligen ingen betydelse för oss som skriver.
Nej, det har det ju inte, men alltså den dagen då kan man ju kanske ifrågasätta om vi behöver ett förlag, ja, åtminstone när man är etablerad. Men som det ser ut idag när du har en massa mellanformer, jag menar vår ljudbok ska ju då, den finns både för nedladdning. Den säljs som enbart MP3-skiva. Det är en produkt som du ska... Hur många ska vi göra utav den? Bokhandeln ska ha både den och den vanliga CD-ljudboken. Alltså, när man har den typen av pyssel, då tror jag att väldigt få författare överhuvudtaget orkar tänka tanken att sköta det där själv.
Det kostar rätt mycket pengar att ta fram också.
Absolut.
Och ljudböcker särskilt. Va?
Absolut.
Så är det ju. Men samtidigt det då så kan man ju ändå se att förlagen blir allt svårare att ha att göra med. Men det har inte varit något problem för er. Ni har bytt 3 gånger.
Ja, 2 gånger. Ja, eller så är det det som är problemet då.
Det kanske är det som är problemet. Ja. Vi får väl se vad som händer.
Så blir det.
Vad tror du då? Kommer det att bli en kultserie som visas i 20 avsnitt i TV4 så småningom?
Ja, alltså det är ju den vanligaste frågan vi får nästan. När Silverbjälke ska bli film.
Ja, okej. Okay. Då är det något bättre.
Vi har lite diskussioner, men någon detalj så där med 25-30 miljoner som ska fram och så. Så att,
ja, det är en ännu tuffare bransch, ja, än förlagsbranschen.
Ja. Så att det är... Man har väldigt lite att säga till om, kan jag säga. Alltså, helt ärligt. För att
som författare,
folk, ja. Ja, folk tror liksom att ja, men vem ska spela Silverbjälke? Ja, det är ju ingen som kommer fråga mig, kan jag tala om. Utan det är någon annan som bestämmer.
Alltså, jag kommer ihåg Olof Svedelid var på Crime Night här ganska kort, bara några månader innan han gick bort. Och han pratade om det här att de hade ringt honom från Sveriges Television. Och frågat om de fick göra film utav... Hassel. Det blev ju en lång serie. Så.
Ja, just det.
Och då sa han så här, ja, ni vet ju hur det är. Man är ju författare, man är konstnär, man har sin integritet. Så att jag funderar på det där, ja, säkert en halv sekund. Och det är lite så, va? Att det är klart man säger inte nej till ett sånt erbjudande, men sen har man inte mycket mer att göra heller. Det är mer att ta emot eventuella pengar då.
Ja, det var bra att du sa eventuella, för det tycks inte heller vara så viktigt.
Nej, det har ju att göra med hur det går. Min erfarenhet av sådana här filmprojekt är att det är inte sant förrän det pågår. Liksom.
Nej, men så det är nog...
Det låter som om det är på gång, men det är inte sant förrän det verkligen händer.
Nej, jag kan säga att vi har skålat i champagne med en gång. Ja, och vi har fortfarande inte sett någon film, så att, man lär sig lite längs vägen.
Vi har haft avtal med svensk filmindustri och sådär, men det blir ingenting.
Nej,
det rinner ut sand. Det är möjligtvis ännu tuffare bransch.
Ja, jo.
Ja. Men du ser dig själv som författare ett tag till i alla fall. Det var egentligen det jag var ute för.
Ja, alltså, jag har ju kommit så långt nu så att jag kan inte låta bli att tänka på hur det blir om jag gör själv. Så att något egensnickrat kommer det att bli inom inte allt för... lång framtid också. Och
visst vore det lite kul att få något som du vet att du har gjort?
Ja, självklart. Jag får ju sluta gömma mig bakom den där farbror nu. Utan jag måste ju faktiskt visa att jag kan själv också.
Jo, men allvarligt, inte bara det, va? Utan det är lite kul att jobba själv också.
Alltså, jag trivs ju fantastiskt bra med att jobba tillsammans. För det är ju rätt ensamt samtidigt också. Alltså,
det är ett väldigt ensamt.
Vi brukar säga att egentligen så, det är ju bara en nackdel. Och det är när vi ska dela på pengarna. Men... annars så är det ju i stort sett enbart fördelar. För att jag menar, sitta på en signeringsturné i 8 dagar.
Nej,
runt, alltså, jag tror inte att det är så njutbart egentligen.
Nej, det är det ju inte. Nej. Det är roligare naturligtvis. Men jag tänkte mer på processen när du skriver.
Jo, fast alltså, grejen är att jag får ju mitt så väl tillfredsställt. Genom att alltså, jag har ju någon... det är ju naturligtvis inte så att... Dag bara skriver och skickar in. Utan jag får det ju till mig löpande. Och sen en sak som jag glömt som är ganska viktig också. Som gör att vi kan jobba väldigt effektivt. Det är ju att det är otroligt mycket research inblandat när man gör sånt här. Så att, ja, det vet ju du att när någon är i flowet och det verkligen funkar så där, då är det jättemycket värt att jag kan springa ut och ta reda på. Ja, men den där Ferrarin, hur ser den ut och hur många hästar har den och sånt där. Medan Dag... kan sitta kvar.
Fast där har man ju stor glädje av internet för att säga idag.
Ja, fast ofta så är ju verkligheten ändå bättre. Alltså, när vi skulle skapa Linda Checker, en lite trasig tjej från Flemingsberg, så skulle vi få lite känsla. Då satt Dag nämligen och skrev och hon har en lätt alkoholiserad pappa och sådär. Alltså Flemingsberg är ju sånt där som man åker förbi med tåget och jag tänker jag måste åka ut och titta hur det funkar och liksom, vad står det för namn i portuppgången så här. Så det är massa sådana saker som man kan få en känsla för när man är där.
Just.
Och så skulle vi då ha en adress där hon är uppväxt. Och så kommer jag dit ut och så är något av de här tragiska 14-våningshusen eller vad det är. Så åker jag förbi och så heter det Terapivägen. Och liksom, det går inte att hitta på, det är ju för bra.
Nej, men så kan man ju göra.
Ja.
Men hur många hästkrafter i en Ferrari kan du ju ta på nätet? Så att säga. Ja. Det är både och, va?
Jo, absolut. Men vi hade lite annat också. Vi skulle lära oss hur vi skulle sno den och sådär. Så att, där var de goda människorna på Autoropa alldeles fantastiskt i mötes.
Jaha, jag tänkte annars behöver man en trafikpolis för de är bra på sånt där.
Ja, jo.
De är bra på mycket sånt.
Mm.
Ja, nej, men det är ju riktigt. Det är väldigt mycket research.
Mm.
Nu har ju jag förmånen att jobba ihop med en polis i en del av det jag gör. Och det underlättar ju naturligtvis. Va? Men ni har också poliser som ni samarbetar med.
Ja. Vi är oerhört noga med. Vi har ju till och med Björn Ryd. Och det var egentligen en liten fuling som vi gjorde mot den där stackaren. Fast han har gett igen nu. Han är göteborgare och språkfascist. Men han läser ju allting som vi har gjort som har med polisarbete att göra. Så här, för att vi ska få det så korrekt som vi nu kan få det. Och när vi då frågade honom om han kunde titta på det här första gången, så tänkte jag att ja, men det är ju lätt att säga att ja, men fan, det, ja, men det ser väl bra ut. Så att jag frågade att om du tycker att det här är bra, kan vi få använda ditt namn? För då tänkte jag att då var jag tvungen att läsa igenom det. Ja, precis. Och sen dess så har han fått heta Björn Ryd och jobbar faktiskt i polishuset. Tycker jag är lite roligt.
Mm. Han är en romanfigur alltså, fast han finns på riktigt.
Exakt så.
Ja, det är ju onekligen ett sätt att binda dem vid brottet. Så är det. Men du håller med om att det är ganska viktigt att man är noga med detaljerna.
Jag ser att vi var inne på den amerikanska farbroren som jag inte är så oerhört förtjust i vissa grepp. Och jag menar, antingen så, jag tycker att antingen får man skriva fantasy. Eller så får man hålla sig till hur verkligheten faktiskt ser ut. Va? För att när han hittar på, det är Dan Brown som jag menar för... Så, när han jag som inte är speciellt flygintresserad vet att det har funnits ett passagerarplan som har flugit i överljudshastighet, det vill säga Mach 1. Och det är Concorde och den har man lagt ner. Och en stridspilot svimmar någonstans i Mach 3,5, Mach 4. Och så hittar han på ett passagerarplan som går i Mach 15 bara för att hans huvudkaraktär ska ta sig snabbt till Schweiz. Så liksom, sånt förstör en berättelse för mig, för att det blir liksom ett gupp i marken. Jag vill inte höra sånt där. Och av den anledningen så tycker jag, precis som jag sa innan, att om man inte vet hur det ser ut, och det kan vara ett storkök, det kan vara hur man skjuter någon genom en glasruta eller, och det vet man ju inte, då tycker jag att då ingår det i jobbet att ta reda på det.
Och det gäller polisarbetet och absolut. Rättsväsendet.
Ja, absolut.
I den här serien från Göteborg, Johan Falk, har du sett dem där?
Nej.
Okej, det är en specialstyrka som bekämpar organiserad brottslighet i 6 avsnitt. Och i 3:e avsnittet så säger den här chefen till en av sina medarbetare, vad säger du, ska vi släppa in åklagaren? Och liksom, då blir jag förbannad. De har miljoner i budget och de har inte tagit reda på en sån enkel sak. Va? Det tycker jag är fel. Det tycker jag man har en skyldighet helt enkelt mot sina läsare. Ja. Och har de där grejerna rätt. Absolut. Men samtidigt finns det de som säger till mig att det är bara jag som tycker så där. Det spelar ingen roll för den som läser. Ja, så ja, men det spelar roll för mig. Jag tycker att man har ett ansvar, att man inte kan förvanska. Liksom, man får inte lära ut fel helt enkelt. Va?
Nej, men sen så vet du ju också att alltså, det är en hård... Alltså, hur gör man det här? För att jag menar, ett förhör är ju så tråkigt så att...
Ja, det är riktigt.
Så att... Jag menar, även om man inte kan springa omkring och ha poliser som kastar folk i väggarna och sådär, så är man ju ändå tvungen att skarva ibland för att komma framåt.
Fast det finns ju poliser som gör det också, men de brukar ju inte bli kvar så länge.
Nej, nej. Men just att ibland är du tvungen att ha en förhörsnutt med. Mm. Och då måste du ju komprimera ett skeende som skulle bli helt ohållbart att ha med i en bok. Ja, eller i en film.
Det är svårt att gestalta på ett vettigt sätt. Precis. Så är det ju. Man får försöka korta ner dem.
Men där är det ju, tydligen så är det som så att i USA har de jättestora problem, den riktiga polisen. Därför att folk är så skadade av CSI. Så när de kommer ut och utreder ett vanligt mord, då blir folk förbannade och säger liksom, men tar du inte pappas mord på allvar? Vad är den här killen med blå lampan som, liksom, som ska lösa det här? Folk har ju jättesvårt kanske att hålla isär hur mycket av det här som ändå är påhittat.
Det är ju mycket värre än så, därför att de fixar grejer liksom. De slår in någonting på en dator och kommer det upp ett ansikte på väggen. Så här, medan i Sverige sitter folk häktade i månader och väntar på de där resultaten från SKL. Så att det är ju inte heller någon bra bild egentligen. För det är klart att det blir ju mer lättflytande och spännande tv naturligtvis. Va? Men det är ju en väldigt fel bild.
Absolut.
Alltså en del av de där teknikerna finns ju, men de går absolut inte så fort. Va?
Nej.
Och fingeravtrycksregister och sånt där. Om svensk polis matar in ett fingeravtryck i AFIS, det internationella systemet, kan det ta 3-4 dagar innan de får svar. Då arbetar datasystemet hela tiden. På CSI så kommer det upp körkortet på bild. Va?
Ja, och där är en annan sån här sak som jag föreställer måste reta livet ur polisen, nämligen att det kommer en massa journalister och börjar gapa.
Ja.
Redan 2 timmar efter, liksom, vad är det som har hänt? Har det hänt något i utredningen? Och journalisterna borde ju veta att det är ju inte förrän efter ett par dagar som man har någon som helst hum om alltså, vad sjutton det som har hänt och har hunnit få tag i och prata med folk och sådär.
Så att, alltså, det var ju ingenting mot hypnotisören. Det var jag väldigt imponerad av. Har du sett den filmen?
Nej.
Nej. Det är en kriminalpolis som får larm rullande alltså i bilen. Att han ska åka till den här adressen där det har skett någonting.
Mm.
Och han drar iväg dit med sirener och sådär. Och när han kommer dit så står teknikerna där redan i vita overaller.
Ja.
Där tycker jag polisen har något liksom att lära sig. Det tycker jag. Jag vet inte riktigt, det är så här preoccupied på något vis.
Ja,
nej, men det är lite synd att de misshandlar det så, kan jag tycka. Men det är möjligt att det är så att för den som ser filmen och inte vet så mycket om polisen spelar ingen roll.
Jag nej, men så är det väl förmodligen. Men som du sa innan, det enda man kan göra det är ju att man gör så gott man kan själv. Och så får andra ta ansvar för hur de väljer.
Jag har jobbat i public service också. Där är det ju viktigt att man är noga med verkligheten och fakta. Och så. Vi får väl se. Men det finns väl, det var väl det du sa egentligen, att man får ju akta sig så det inte blir tråkigt istället.
Ja.
Det är väl stor
försöka
risk.
Hitta den där balansen ändå.
Det var rätt stor risk att det blir tråkigt för mycket detaljer och sånt. Ja.
Och återigen, det är nog lättare för oss som inte har den typen av handling där det är så fokuserat. Alltså, jag menar, som Arne Dahl som fokuserar hela sina böcker kring utredningsarbetet och relationerna inom den gruppen.
Mm.
Då är det klart att det ställer ju helt andra krav. För vi kan ju hoppa över en del saker eftersom vi huvudsakligen ägnar oss åt vad skurkarna håller på med.
Mm. Jag tänkte också på Ed McBain. Där har du ju förhörsscener som kan vara 20 sidor långa och sådär.
Mm.
Att jag kommer ihåg, jag brukar hoppa över dem där helt enkelt när jag läste böckerna.
Nej, jo.
Men det är ju många som gillar det också, så att man vet aldrig.
Nej.
Ja, vi börjar närma oss, som han säger, Ingmar Bergman, slutet på den här pjäsen.
Mm.
Är det någon annan som vill säga någonting så går det bra. Har du själv någonting som du skulle vilja ha sagt så går det också bra.
Nej, jag börjar tycka synd om folk att jag har ett låda så här länge. Så.
Alltså, ja. Då är det inte så farligt när vi slutar nu.
Nej.
Jag tror inte ni led så hårt, va? Nej, tänkte väl det. Då, innan vi går över på bokhandel då, som vi brukar göra här, ska jag bara säga att jag kan ju börja med att säga tack till dig. Ja, trevligt tack. Att träffas. Hoppas att det inte är sista gången.
Hoppas jag med. Tack.